Du lyssnar på Mannen i trappan av Inger Jalakas. Uppläst av mig, Maria Lyckov. December 2004. Indoeuropeiska institutets vind var full av allsköns bråte. Tydligen användes den som arkiv, eller som en sista förvaringsplats för sånt som inte fick rum någon annanstans. Pärmar och mappar trängdes på dammiga lagerhyllor längs väggarna. Kartonger, uttjänta möbler och gamla skrivmaskiner skymtade i de dunkla hörnen. En svag dager letades in genom fyra spröjsade takfönster. Ljuset räckte för att orientera sig på de fria golvytorna i mitten av utrymmet, men förslog inte långt om man hade ärenden någon annanstans. Det hade institutets vaktmästare, Erland Persson. Han pustade av ansträngning när han segade sig upp för trappan och sköt upp vindsdörren. Men så var han också 70 fyllda och borde ha slutat arbeta för länge sedan. Erland Persson ställde ifrån sig den låda han bar på och vred om strömbrytaren. Tre nakna glödlampor tändes. Den fjärde fungerade inte. Jag får byta den, hann han tänka, innan blicken föll på mannen som hängde från en takbjälke längst bort i det mörkaste hörnet. Han skrek till och skyndade dit. Men mannen var bortom all räddning. När Erland Persson såg vem det var, vred han händerna i förtvivlan. Sen vände han tvärt och stapplade så fort han kunde nerför trapporna. Det tog en stund. Hjärtat bultade så hårt. Andhämtningen var så tung. Han fick nästan ingen luft. Den gamle vaktmästaren tog sig för bröstet och undrade om han var på väg att få en hjärtinfarkt. Men han tog sig ner. Han kom ihåg det nya larmnumret till polisen. Han lyckades förklara sitt ärende. Därefter sjönk han ihop på den väl insuttna stolen i sitt lilla krypin vid entrén. De första poliserna som kom till platsen kastade en snabb blick på scenen och konstaterade att det verkade vara ett typiskt självmord. En prydligt knuten löpsnara fäst i en tvärgående takbjälke. En omkullsparkad stol. En strypt man. Sen såg de hans ansikte. De skar ner honom, la honom på rygg på golvet och inväntade förstärkning. Det fanns ett före och ett efter. Före, det var att vakna vid sidan av Camilla. Det var att stiga upp för att äta frukost med henne. Till och med Margareta, erkänt morgontrött, förmådde uppskatta denna gåva. Även om det inte direkt syntes på henne, så var hon glad inuti. Sen blev det efter. När telefonen ringde. Efter rörde sig tillvaron som i en gammal svartvit stumfilm. Hackigt, osammanhängande. Den ringde 22 minuter över 9 på annandagens morgon. Margareta hade just kommit in från en snabb morgonrunda med hunden och satt sig vid köksbordet tillsammans med Camilla, då signalerna skar sönder friden. Krimjouren förstås, tänkte Margareta, typiskt. Hon skulle visserligen jobba den dagen, men inte förrän klockan 2. Jag vill inte. Jag vill gå och lägga mig igen. Margareta Nordin och Camilla Svensson hade känt varandra länge som kollegor. Båda var kriminalinspektörer. Margareta arbetade på våldsban, Camilla på tekniska roten. Deras kärleksrelation var dock ny. Den började några månader tidigare när Margareta efter mycken vånda kungjorde sin sexuella läggning på spaningsroten. Därtill nöd och tvungen när de utredde mordet på en lesbisk präst. Att Camilla besvarade hennes känslor förvånade henne fortfarande. Margareta hade längtat efter Camilla länge, men aldrig ens vågat hoppas på att fantasierna skulle kunna bli verklighet. Det var hennes öde, att hon dög åt andra, men inte åt sig själv. Hon hade lärt sig leva med att hon var halva huvudet längre än de flesta. Och att hennes blonda lockar var omöjliga att forma till något slags frisyr. Men inte med det faktum att hon var så rak att folk stundtals skar sig på kanterna. Margareta hade en tendens att tala innan hon tänkt färdigt. Bredvid Camilla kände hon sig klumpig, för Camilla var ett rådjur, väl artikulerad, slank och smidig. Hennes långa mörka hår var vanligen samlat i en prydlig knut. Fast inte just nu. Nu är det lika rufsigt som mitt. Margaretas tankar flöt iväg bort från frukostbordet, tillbaka till sängkammaren. Att det kan vara så här.